En podcast från Aftonbladet.
Hej, det här är Kritcirkeln och det är februari och i det här avsnittet har vi åkt utanför tullarna igen, som vi brukar säga, och varit på Västmanlands teater och sett Det stora vattenkriget av Sven-Olof Karlsson. Och så har vi varit på Uppsala stadsteater och sett Ett svenskt brott av Johanna Emanuelsson. Hej Loretto!
Hej!
Hej, hur är läget?
Det är bra, hur mår du?
Det är bra!
Ja.
Liksom hela januari bara gick.
Ja, det är både illa för resten av året om det ska gå så här fort.
Ja, precis. Jag har hunnit se en del bra grejer och se ikapp lite saker som man inte hann med från förra året. Vi gick och såg Titta en älg på Dramaten till exempel.
Precis.
Gjorde vi tillsammans.
Ja.
Mm. Det är ju lite Kristina Lugn vår.
Mm. Ja, jag märks det. Jag har noterat det. Det var ju en premiär på Uppsala stadsteater också.
Och den såg du?
Ja, och skrev om den i Svenska Dagbladet.
Mm. I ett obevakat ögonblick.
Precis, som är baserat på Kristina Lugns dikter.
Mm. Och sen kommer Stulna juveler på Norrbottens teatern senare och Tant Blomma på Regionteatern i Växjö. Allt detta i februari. Det finns inga särskilda liksom, jubileum eller någonting, men hon har ju varit borta i 5 år nu blir det ju. Och fint att se, tycker jag.
Ja, verkligen.
Det kanske inte är nya generationer, men det är ju en väldigt speciell dramatik.
Ja.
Ligger inte lätt i munnen alltid.
Nej, precis. Nej, men i synnerhet liksom, dikterna måste ju varit en utmaning att skapa en dramaturgi kring. Men jag tyckte ändå att de löste det bra. Det var liksom som en brottsplatsutredning.
På Uppsala?
Ja, i Uppsala. Lolo Elving liksom gjorde som en monolog av hennes dikter. Liksom. Och mycket liksom samma gamla vanliga Kristina Lungska, det här liksom döden, ensamheten, sexualiteten och kroppen.
Mm. Och alla de här märkliga figurerna.
Ja, ja, men precis.
Eller märkliga, som egentligen är helt vanliga.
Ja.
Jag har ju också varit på, det finns ju en koppling lite grann mellan, eller mycket, mellan Kristina Lugn och Staffan Westerberg.
Mm.
Jag var ju och såg Staffan och August på Strindbergs intima teater, den har jag skrivit om i Aftonbladet. Men deras världar möts ju, de har ju jobbat mycket ihop och sådär. Så det finns ju någonting där i döden, existensen, kluriga, eftertänksamma, så poetiska.
Mm.
Och vi kommer att prata mer om brottsplatser
på
Uppsala stadsteater. Men du har precis fått ett läsarmejl.
Ja,
som du vill berätta om.
Ja, men precis.
Årets första.
Årets första. Ja, jag var ju och såg Riksteaterns gästspel. Kungliga Flamländska teatern gör ett gästspel just nu på Riksteatern med föreställningen Dear Winnie, som är baserad på Winnie Mandelas liv. Men som liksom egentligen inte är en ett för ett dokumentärteaterföreställning, utan tar liksom avstamp i hennes liv och liksom kretsar framförallt kring de 8 kvinnliga artisterna som har rötter i den afrikanska diasporan. Men då var det en läsare som hade en del frågor kring min formulering i början av min recension då för Svenska Dagbladet, där jag skriver väpnad kamp som kräver offer. Offer som hon med den 8 kvinnor stora ensammen av skådespelare, dansare och sångare med ett tjattrande fnitter vägrar att be om förlåtelse för. Hur vågar någon kräva en sån sak, skriver jag i min recension.
Mm.
Och då har den här personen skrivit: har vi kommit längre 2025 än okunnig våldsromantik? Winnie uppmanade till att elda ihjäl folk med däck och kidnappade barn. Alltså den okunskap eller fascistoida tendensen hos kulturskribenterna på SvD, frågetecken. Och sen så har han eller hon copy-pastat artikeln från Wikipedia.
Ja,
där allt det här står.
Mm. Och, men ja, det där är ju lite, Det är liksom lite typiskt tonfall kanske för så här kulturkrigare, känner jag.
Ja, eller jag kan också... Ja, men kanske liksom att tonen var lite raljant, men det är väl liksom också en så här allmän oförståelse kring, kring faktiskt vad teaterkritikens uppgift är.
Mm.
Det är ju liksom att redogöra för vad som händer på scenen. Liksom att de här 8 kvinnorna tjattrar och skrattar och säger how dare you är ju direkt från föreställningen. Det här är inte jag som liksom tar ställning.
Och de är i sin tur också skådespelare.
Ja, men precis. Så att om man liksom, om jag ska liksom vara självkritisk så, och ta med mig någonting, så är det väl kanske liksom att jag borde ha förmedlat tydligare att det här är
en citat.
Ja, precis. Eller liksom ett referat av det som händer på scenen och att det inte är min åsikt. Jag har liksom helt enkelt inte utrymmet på 3000 tecken redogöra för liksom hela Winnie Mandelas liv, speciellt inte när det är ett verk som inte är dokumentärt på det sättet.
Nej, men det tror jag är en, om jag får gissa, det är en otrolig svårighet i det allmänna idag att hålla isär verklighet och fiktion, särskilt också tycker jag eftersom kulturen gärna blandar det så
ja, men precis.
Hårt. Liksom. Det finns ju en anledning till att man plockar upp en berättelse och gör en föreställning om Winnie Mandela, såklart. Och inte hitta på en motståndskämpe eller liksom revolutionär eller så.
Ja, revolutionär eller terrorist.
Liksom. Ja, exakt.
Ja, nej, men jag tänker liksom på det här. Så det här har ju liksom berört i en text i höstas då jag skrev om alla föreställningar om Anders Behring Breivik.
Mm.
Och vilken utmaning det är, dels för scenkonsten men dels också för kritiken att handskas med det här. Och jag refererar till en recension som jag tror att Teresa Benér skrev i Svenska Dagbladet när den här danska gästspelet...
Den har vi pratat om i något gammalt avsnitt också.
Jag tror det.
Ja.
När hon hänvisar till liksom att nej, men föreställningen ger inga svar utan det, man kommer till en återvändsgränd och då avslutar jag den texten med liksom att den här återvändsgränden är ju liksom på något sätt slutdestination för teatern. Den kan liksom inte göra mer med så problematiska eller hemska eller liksom vad som helst personer men att liksom ge titthål in i deras liv. Det är inte upp till teatern och det är inte upp till kritiken heller att liksom svara på de här frågorna, utan det får ju liksom i sådana fall åskådaren göra själv.
Ja, och sen är det också, alltså konventionen på teatern nu är ju faktiskt ganska mycket att teatern inte försöker rädda världen.
Alltså nej, men
att teatern ställer frågorna. Det har varit det ganska länge. Jag kommer nu att tänka på någon som gör faktiskt tvärtom eller som verkligen försöker ändra världen med teatern. Det är ju Milo Rau.
Ja.
Och jag såg precis, liksom, apropå motstånd och politisk teater som faktiskt tar ställning, när Donald Trump svors in 20 januari.
Mm.
Då ordnade han en läsning av Elfriede Jelineks nya pjäs Endsieg.
Ah.
På 2 ställen. I Mosul med våran favoritskådespelare Ursina Lardi.
Oh.
Som han har jobbat flera gånger med. Som vi har sett kissa på scenen i Belgrad.
Ja.
Och sen i New York var det den amerikanska skådespelaren Nicole Ansari-Cox. Och den här pågick live. Den livestreamades, men jag satt faktiskt på Strindbergs Intima Teater precis då. Så att jag har sett den efteråt.
Mm.
Och det är en fantastisk text som gör precis det, alltså bekräftar det som världens, de här stora auktoritära ledarna gör nu, att de skriver ju en mytologi om sig själva. Om sin tid och om sin makt. Gör de ju alltid i medier. Liksom.
Ja, men visst.
Allting är en typ av iscensättning. Och hon bekräftar det genom att skriva en text som är den låter som ett liksom mytologiskt... Alltså det är så här, det här skulle kunna vara typ Homeros. Alltså som berättar om den här kungen som tar makten. Och, och liksom örnarna som flyger runt. Och...
Ja, men det är så mycket symboler kring, kring politiken som är liksom, som anspelar direkt på mytologiska symboler.
Ja, och vilket också gör, gud vilken lång båge nu, men det gör också, det gör det så viktigt för allmänheten att ha koll på kulturen och historien. Alltså att historien skrivs av de som har förmåga att, att använda symboler, att lägga berättelser till rätta så att det finns en fungerande dramaturgi. Man väljer och väljer bort. Vi gör det som journalister. Du valde bort någonting i din recension av Winnie-pjäsen och då blev det drama någonstans. Mm. Men jag kan tipsa om att se på den här, eller liksom man kan också bara lyssna. Det är lite olika versioner på de här. Jag har ju naturligtvis liksom tittat på både den tyska och den amerikanska för att jag är lite nördig. Men den Milo Raos iscensättning då, den från Mosul, så står Ursina Lardi, hon står vid ett podium och sen så sitter den liksom en väktare, eller som lite militär dressad, jag vet inte vem han är, det kanske jag skulle ha kollat, men också Milo Rao sitter också vid en skrivbord. Man kan säga det är ett tal till Donald Trump på den här dagen när han svärs in som president. Det är ett tal om honom, men det är också en teatermonolog. Den är uppdelad i flera delar. Ja, men den är väldigt intressant och jag kommer att skicka ut en länk också i mitt nyhetsbrev. Ja. Alltså man kan hitta det där lite lätt. Men det är intressant för, apropå skillnaden i de här samtidigt pågående tendenserna inom scenkonsten är att det finns å ena sidan de här som vi ska bara visa upp. Vi ska berätta en berättelse, vi ställer öppna frågor, det är upp till människorna att lyssna och tänka själva. Och sen så är det... som den Milo Rao, vi har ju pratat om Antigone i Amazonas till exempel, som är liksom community och som är en specifik fråga, lokalt förankrad, politiskt. Det är olika sätt att göra teater.
Absolut.
Och jag tror, och det har jag sagt någon gång förut, att det är fascinerande att han ändå fortfarande tror att teatern kan förändra någonting. Jag tror ju att all kultur liksom har den förmågan.
Jag är nog av mot, eller inte liksom, jag är nog kanske kritisk mot den uppfattningen. Jag tycker liksom inte att man ska instrumentalisera kulturen.
Nej, det tror jag inte, men jag tänker att allt vi tar in och allt vi konsumerar och allt vi tänker såklart liksom påverkar oss. Sen så är det ju, jag tycker att det är mer intressant och mer demokratiskt liksom konstnärligt med den typen av så här, visa på ett problem och sen är det upp till åskådaren att reflektera och tänka själv. Alltså, man brukar säga att så här, plakatteatern gjorde vi kanske inte, alltså den gamla liksom, 70-tal, så kanske inte löste så mycket. Och det tror inte jag heller. Alltså, det är ju bättre att skriva en debattartikel om det är en debattartikel.
Eller gå in i politiken. Men Milo Rao har ju liksom ändå samtidigt också det unika i sin metod att hans politiska gärning inte är liksom heller så mycket att han ska väcka medvetande hos åskådarna, hos publiken, för att publiken konsumerar ju, utan det är ju liksom hos communityn som han jobbar med, som jobbar med sina frågor genom teatern. Alltså det är liksom det här, ja, det har vi också pratat om, det här de förtrycktas teater. Liksom det här som har rötterna också i Brasilien. Men det är liksom lite olika metoder, men liksom framförallt jag tror att människor överlag behöver liksom kanske mer tränas i förmågan att reda ut de olika lagren av fiktivt och verkligt när de förhåller sig till alla typer av kulturprodukter. Liksom, det är liksom allt. Alltså, nu har ju till exempel den här filmen om Maria Callas haft premiär. Och det är liksom igen samma, liksom, jag har inte sett den, men jag vet hur Pablo Larraín fungerar när han gör film om verkliga händelser. Han blir på. Och det måste man ju förstå att det här är ju liksom en fiktion som är baserad på någonting verkligt.
Och nu kommer någon att säga så här, de här i kritiken som pratar om saker som de inte har sett.
Ja, men precis.
Lol. Nej, men jag tänkte på, för apropå Milo Rao, Och att han jobbar med Alfred Jelineks texter här nu. Han är ju också verksam, han blev ju konstnärlig ledare för Wiener Festwochen. Och det är liksom, han har startat en, liksom en rörelse nu som heter Resistance Now, någonting. Kopplad till sin festival som han är konstnärlig ledare för. Och gör de här typen av motståndsprojekt. Han har ju gjort upprop för nedskärningarna mot kulturen, och också i och med att han verkar i Österrike där man har den där tydliga högerextrema utvecklingen nu, och det är naturligtvis så att Alfred Jelinek ser liksom parallellerna, och hennes text gör det också, som jag sa, tar ut det allmängiltiga, eller vad man ska säga, i den fascist tendensen, förtrycket, det auktoritära, hur liksom, genom att skriva på det här sättet. Vi vet ju nu att liksom, när hon pratar om i den här texten om ledaren med det blonda håret, och, men så säger också monologtexten, det är alltid de blonda som vinner. Det finns liksom såna där små påminnelser om vad det här betyder historiskt och vad det finns, vad det är för mekanismer när man ska kasta ut dem.
De bruna.
Så, de bruna, ja. Och här tycker jag ändå att konsten har en otrolig styrka. Mm. För att om man säger nyhetsmedier kan skriva om orättvisor varje dag, och man blir mer och mer avtrubbad. Men det är någonstans där med liksom, när man sitter på en föreställning och har och kan liksom leva sig in i öden under en stund tillsammans med andra människor fysiskt, som det finns någon styrka i det här, att beröra är ju någonting som vissa är ute efter när de går på teater, men, ja, men att saker kan landa och man reflekterar till sig själv och man sitter där med sin egen kropp och och det är ju, alltså jag tänkte just på det faktiskt. Här är ju en liten övergång till det vi ska prata om nu.
Ja, men precis. Just jag tänkte också på det.
Helgens föreställning.
Ja.
På Uppsala stadsteater.
Exakt. För där fanns ju liksom verkligen en rumslig kroppslighet, liksom just med att salongen var dränkt i kaffedoft, och det tar jag också upp i min recension.
Men... Och precis, och det här utspelar sig på ett demensboende. Då pratar vi alltså om Ett svenskt brott, skriven av Johanna Emanuelsson, regi Helena Sandström Krus. Och på scenen såg vi en rad kvinnor i ett kvinnodominerat yrke. Emily Falk, Sofia Rönnegård, Valja Sapuna, Shada Solan, Malin Tengvard och Birte Wingren. Ja, du har skrivit en recension, så att, egentligen vet vi vad du tycker.
Ja, men precis.
Men jag kände att vi tyckte ganska lika.
Ja, och det här är ju också, har ju också en dokumentär bas i att det är baserat på Johanna Emanuelssons mammas öde, som jobbade inom äldrevården, fick en skada och blev utsatt för liksom egentligen en serie oegentligheter liksom i vårdsprocessen. Hennes operation prioriterades bort, hon blev utförsäkrad och till sist dog hon alldeles för tidigt egentligen. Mm. Och det är väl, och det är liksom den här historien, det är historien om hennes mamma som Johanna Emanuelsson berättar med den här pjäsen. Och pjäsen är till och med tillägnad henne. Jag har manuset hemma.
Ja, jag hade inte läst manuset innan. Och jag hade inte fördjupat mig i verklighetsförankringen, utan för mig kom det som en liksom överraskning på slutet. Och ja, nu om man lyssnar på det här, så visst, nu sitter vi och spoilar det, men jag tyckte att det gjorde liksom hela den här föreställningen som man hade sett. Det finns en berättelse, det är liksom alltid, alltså på ett sätt lite mytologiserat, för att det här är olika typer som agerar mot varann, så att det finns dramaturgiskt, så är det så här, det handlar om lojaliteter, det handlar om makt, det handlar om de människorna som är liksom ett litet steg över i makten men inte har den fulla makten, hur de trycker ner för att klara sin tillvaro. Till exempel så finns det en tvättmaskin som läcker som man kan tycka att de ansvariga bara borde ha fixat. Mm. Men inte gör det under flera år. Och den blir den här, du vet, gudomliga maskinen som sen ställer till ödet.
Ja, ja, den tjeckoska tvättmaskinen.
Ja, ja, men precis. Nej, men du vet, Deus Ex Machina, Divine Intervention, som förstör hennes liv. Rent fysiskt så är det tvättmaskinen, men den de ansvariga, de kommer ju undan.
Ja.
Hela tiden.
Det ligger en död människa här. Det är väl klart att något har hänt. Vad som helst kan ju ha hänt. Jo, jo.
Och sen så blir det någon sorts ansvarsutkrävande scen där ingen tar ansvar. Och det spelar ju inte någon roll för henne, för hon ligger ju och har ont. Hennes hamstring har gått av. Alltså hela lårmuskeln typ har gått sönder. Alltså bara den, bara när de berättar om det här. Jag fick bilder.
Ja, ja. Nej, det var väldigt... Nej. Ja.
Nej, men också lite grann det här liksom att... vilka är de moderna stående figurerna idag? Det är liksom... Det är mellanchefer, ja, det är stafettläkare.
Handläggaren på Försäkringskassan.
Ja, fantastiskt. Sofia Rönnegård.
Ja.
Spot on. Alltså det är ju en David mot Goliat.
Ja,
att försöka ringa, stå i telefonkön. Bli utförsäkrad. Och det säger jag har bara gjort mitt jobb. Och sen så den här vardagen som är undersköterskorna som bara kämpar på mot klockan, ska hinna med allting. Alltså det enda som saknades eller på sig var väl att de skulle väga blöjorna också, men det var väl, det är en modern myt också.
Ja.
Ja.
Kanske inte att den här verklighetens mamma hade behövt göra det, så att då fick inte det vara med i pjäsen.
Nej, precis. Och sen så att det också var teater. Det var små dramer. Det var liksom scener vid i soffan, hemma, vi har köksbord, ja, men dialogdrivet, situationer,
ja, men
och
precis.
Snabba karaktärsbyten,
och
en helt kvinnlig värld.
Ja, verkligen. Jag tyckte det var så fascinerande just den här lösluggen som Malin Tegvard fick, alltså den är ju som en lös mustasch fast hon sätter den på pannan istället, alltså liksom just för att påvisa hur feminiserad liksom just vårdvärlden är. Hon är en person med auktoritet, hon har en mustasch men den sitter i pannan, en lugg. Jag tyckte det var snyggt.
Ja, ja, men det var många sådana snygga grejer och jag kände också att de med varm charm imiterar den här typen av figurer på demensboende.
Ja.
Som blir liksom comic relief. Men alla som har varit på ett sånt demensboende, det är så här, man har mött de här personerna och det är alltid någon som tror att de är, jag vet inte, general eller någonting, och liksom de går i barndom och
smetar bajs på väggen.
Ja. Precis som på Norén.
Ja.
Ja. På Dramaten. Fast här på liksom inte så komiskt alls vis. Men och liksom, ja, men och de snabba liksom, ja, men någon liten hatt, någon liten hetta, och de byter glasögon. Så det är verkligen det är skådespelarkonst.
Ja, nej, men verkligen skickligt. Framförallt Birte Wingren som spelar Majken då, den här huvudpersonen, mamman eller
offret.
Brottsoffret. Ja, men precis. Nej, men jag tyckte alltså otrolig liksom förmåga att fånga in liksom hela kroppsligheten, dels liksom i yrkesrollen men också post, alltså när hon är hemma från sina pass, liksom den här tröttheten i hela kroppen har hon den. Ja. Också sen i andra akten när hon har sin skada, alltså bara driper liksom av den här kroppsligheten som ju faktiskt är att vara arbetarkvinna.
Era jävla idioter, dra åt helvete med er.
Och generationsparallellen, alltså i manus också, som tycker jag tas fram fint, att det kommer en ung tjej som är liksom springvikarie.
Ja.
Stressad, försenad, och inte bara för att hon är försenad utan för att hon är inringd så jävla sent så att hon har liksom inte hunnit dit.
Ja, precis.
Ja, det finns en sån scen som är liksom ja, men det är så typiskt och det är tyvärr inte fiktion.
Nej.
Men de har ett samtal också mellan liksom, de här kvinnorna emellan som har valt att bli undersköterskor och på något sätt så den unga frågar den äldre så här, hur kunde du ha jobbat med det här i 35 år, typ är du galen, skojar du? Typ. Hon bara ser ut som jag skojar.
Så här. Ja men precis, för den äldre kvinnan så var ju det här liksom ett steg uppåt, liksom ett steg upp i klasstrappan. Medan för den yngre tjejen så fick man känslan av att det här var ju liksom bara någonting tillfälligt.
Ja, och också hur hon, och jag tycker att det är fint, hur hon liksom säger att men vi var ett gäng tjejer, för oss var det här, det var viktigt. Vi ville rädda världen, de säger någonting sånt. Mm. De säger något sånt. De ville hjälpa liksom de som behövde.
Mm.
De ville vårda. Och sen så är det så himla snyggt också i manuset som är, alltså det är otroligt starkt engagemang här, men hur det kommer in det här med hur makten och hela den här byråkratiseringen och new public management liksom använder språket, hur den här chefen med luggen råkar säga fel, alltså vi gör det här för de anhöriga, alltså att allting de gör är liksom en show för de anhöriga som är liksom kunder,
ja, men exakt.
I det här jävla vårdsystemet som handlar om kunder som inte handlar om omsorg längre.
Tydligen. Ja, men precis.
Ja, men så den kan man se.
Ja.
Och som sagt, ja, det är också, tycker jag, snyggt att använda titeln att det här är ett svenskt brott.
Ja, nej men...
Det har begåtts ett brott och det är på det här sättet.
Snyggt ridet på true crime-vågen. Liksom. Och det här är liksom inte någon så här snaskig seriemördare som vi ska konsumera, utan det här är liksom verkligheten. Som vi får ett verkligt fysiskt tvärsnitt av.
Liksom, det är så här många dör.
Ja.
Man jobbar ihjäl sig fortfarande.
Ja.
I modern tid, det är ju helt vansinnigt att man jobbar ihjäl sig. För tiden. Ja. Och vi har sett en till verklighetsanknuten pjäs.
Mm.
En kraftigt lokalanknuten föreställning. Det stora vattenkriget av Sven-Olof Karlsson. Journalisten som nu härmed dramatikdebuterar på Västmanlands teater, och för regin svarar då chefen Niklas Hjulström, och på scenen Arman Fanny, Cecilia Sedvall, Fedelia Malmgren Nesi och Omid Kansari.
Men jag säger ju att vi är mitt i Västmanland, mitt i Sverige, längst in i Bergslagen. Vi är där under jorden är som metallisk att den sprakar.
Omid Kansari, som vi kanske typ har garvat åt ganska nyligen i pappas födelsedag.
Ja, just det, han var med där.
Ja, Dramaten, han är runt lite. Ja, han har en komisk talang.
Jag tyckte han var helt, han var fantastisk i den här också. En otrolig liksom förmåga, alltså vi kanske ska...
Ja, precis. Nej, men han spelar ju då Dick med flickvännen Babsan, va?
I Babben.
Babben, just det. De bor i Grusselhyttan.
Ja.
Som är helt utanför kartan typ. Någonstans i Västmanland. Och de jobbar på den stora serverhallen som heter Amazonen.
Blink, blink.
Blink, blink som av en händelse. Och de har i alla år... sen Amazonen byggdes och deras grundvatten blev förstört fått hämta vatten hos grannen. Men han dör.
Och dramat kan börja.
Och dramat kan börja. För att då får barnbarnet Dora och hennes influencerkille vad är det han heter? Ville?
Ja, Valle. Ville.
Ja, Ville eller Valle. De flyttar in i det här lilla torpet. Och så plötsligt får inte Dick och Babben hämta vatten gratis längre. Och då blir det ett typ av vattenkrig.
Mm.
jävligt många lager av fingret på samhällspulsen här.
Ja, nej, men alltså det var liksom serverhallar, det var klimat, alltså klimatpåverkan, liksom grundvattnet är förstört. Det är rostbältesteori. Det är genuskontrakt som inte riktigt stämmer, alltså toxisk maskulinitet fast åt det känsliga hållet.
Stad mot land,
alltså det var mycket.
Infrastrukturen som inte fungerar utanför allfartsvägarna, eftersom de ringer efter ambulans då när, vad heter han, Holger?
Algot.
Får någon typ av, han var äldre, han var gammal, men det var väl en typ av infarkt eller någonting.
Ja, han var 90 bast.
Han var 90, det var så det var. Mm. Han helt enkelt, han hade tagit slut. Men hur de ska försöka guida 112 att hitta, liksom.
Ja,
alltså hela, var... hela den scenen är, den är verkligen så här, ja, men just också hur man i en text, i ett drama, skickas till den här platsen.
Ja, nej, men det är liksom en så här katalogaria av roliga ortsnamn som förmodligen finns på riktigt.
Och hur man också, när inte Google Maps funkar, måste beskriva en väg på riktigt. Och det känns också som så här, den här kunskapen, den är vi på väg att förlora.
Ja.
Ja, okej, ambulansen måste köra förbi Bubbars på Ålsvarta, sen över Hundskinsberget. Sen genom Ticktorpet, Västen, Kvarsjön och Skomman och sen upp för tre backar lång. Sen genom Helvetesporten, Vinkällan och Urby. Och sen är det bara Knipmossel, Igelkärn och Grämelse. Sen höger vid det nyaste kalhygget, in i Eriksfors, genom byn, förbi hytteruinen och den nedbrända skogen. Sen kommer den nya vägen. Ja, då kan det kännas knas. En splitt ny autostrad ute ingenstans. Men den går faktiskt till Gusselytan. Och där ska ni runda dammen och Amazonen. Ja, det sista är det där gråa nybygget, serverhallen. Ja, vi jobbar förresten där, Babben och jag.
Finns det skyltar till företaget? Ja, då blir det lättare att hitta.
Nej, serverhallen finns inte ens på kartan. Företaget är bara anonymt. Skriv inte ner det i läkarjournalen eller vad det heter. Ja, okej. Förlåt.
Alltså, Sven-Olof Karlsson prickar in många... många rätt, eller man ska säga.
Ja, nej, men i början så var jag lite så här, oj vad han öser på här med liksom redovisning och grejer liksom. Men jag tycker att han ror hem det superbt.
Alltså. Och även i regin, alltså Julströms regi. För det här är också teater. Det här är situationer, det är liksom en driven story. Jag tycker kanske att det blir liksom en... står det för mycket i deras liksom parrelation som kanske är lite förutsägbar, det här unga paret eller lite så. Men jag köper det. Jag tycker också att det passar för att det blir också en föreställning för alla generationer.
Ja, nej, men samtidigt alltså, det är ju liksom gentrifieringsprocessen som liksom på något sätt kläs ut i den goda imagen. Alltså, alltså den här killen då, Valle, som liksom har hela working class hero diskursen med sig, men som samtidigt liksom försätter Dick i bokstavligt talat trälskap för att få tillgång till vatten, som är liksom en resurs som är liksom människorättsgiven.
Precis, där kommer också hela det övergripande demokratiska idén om, och faktiskt där politiken inte är överens om att rätten till rent vatten är en självklarhet.
Mm.
Det har varit en självklarhet i många tider. Men i och med att, alltså jag bara tänkte, nu var inte det med liksom, i den här föreställningen, men det kom ju något så här från någon typ av politiker, moderat, som la något förslag om att privatisera vattnet, kommunalvattnet, till exempel. Alltså att överhuvudtaget bolagifiera det nödvändigaste för att överleva.
Mm.
Det blir väldigt tydligt här också att faktiskt desperationen hos människor som inte har tillgång till vatten.
Mm. Det är liksom verkligen det mest grundläggande för att överleva. Och hur liksom den här rike medelklassmänniskan bara utnyttjar det. Och det här är liksom ett drama som liksom är nästan som ett kammardrama, fast egentligen inte. Men det är liksom fyra aktörer. Men det här är ju någonting som sker på makronivå.
Mm. Och också lite så här magisk realism, för det finns en brunnsgubbe som man måste hålla sig väl med. Och då kommer också den här den gamla tidens kontakt med naturen, mystiken, alltså folklor.
Ja, men precis.
Som den här
Algot.
Han hade tumme med brunnsgubben. Och så att det blir också en väldigt fin, det blir liksom en modern saga. Och sen så är det motsvarigheten i serverhallen, för den har ju också någon så här Mima Roben röst.
Ja, men precis.
Som bara så här, Amazonen som bara ger ut order.
Ja, men den som är liksom som en alltså det är ju som det folkliga, den folkliga tron mot någon slags allsmäktig gud.
Mm. Tänk positivt. På Amazonens tangentbord har kris och möjlighet ett och samma tecken. Rätt motivation och positivt tänkande kan få vem som helst att göra underverk. Tillsammans bygger vi ett bättre internet. Tillsammans.
Fastän, jag hade inte tänkt på det innan. Ja, men alltså, det finns ju den dualismen också. Mm. Superintressant. Fan vad bra, Sven-Olof Karlsson. Bra gjort på första försöket.
Ja, verkligen. Nej, men, jag tycker också att den är sevärd. Vi var på första föreställningen efter premiären. Det var liksom fullt bra stämning.
Fullsatt. Den är ren slutsåld.
Ja. Och den ska turnera också runt om i länet, tror jag.
Ja, precis.
Ja, känslan för de här små orterna som är liksom... Ja, men det är liksom det är också gjort med värme. Det är liksom inte raljant, och det är ju också på något sätt landet som vinner.
Ja, och det var ju det att Omid Kansari... hur han liksom gestaltar den liksom bonnie
dialekten. Han är ju, alltså jag tyckte ju för sig så här, om man ska vara dialektanalytiker, det lät lite som att han for ut mot liksom Dalarna, men vad vet jag.
Nej, men jag tyckte framförallt liksom att hans mimik, alltså ansiktet liksom, hur han släpper på ansiktsmusklerna så att han får lite så här, det här bondfåniga uttrycket, men samtidigt som liksom är full med handlingskraft. Alltså det här är liksom personer som får agens. Det här är liksom inte en martyrberättelse. Kanske mest att den som är den svagaste personen, det är ju den här unga tjejen, Dora.
Mm.
Jag har aldrig blivit så frustrerad under en föreställning. Alltså det var nästan som att jag ville liksom, som ett litet barn på teater, liksom skrika nej, gör inte det. Jag har aldrig hatat en rollfigur så mycket som jag hatade.
För att hon var så naiv?
Ja,
slå henne.
Ja, men för att hon var så naiv och inte, liksom, och inte fattade liksom att nej, men herregud, han snackar ju skit.
Dumpar din kille
och killen som spelades av Armand Fanny. Oh, gud vad jag hör. Det var sällan jag har tyckt så illa om någon. Så bra jobbat.
Ja, han hade verkligen hela den här äckliga, liksom han höll på att livestreama. Han var också så här tillkämpad, modernflummig. Liksom. Han gjorde sina yogaövningar. Han kontrollerade henne.
Ja, han var liksom en känslig kille, men som använde sina känslor som ett vapen.
Som hade gitarren med sig på fest.
Åh, gud. Ja. Åh, vi känner igen typen från verkligheten.
Han var väldigt avläst. Och också det som vi pratade kanske lite grann precis efteråt också, att jag tyckte att det var snyggt. Också dramaturgiskt snyggt att de var som representerade två generationer som inte var så långt ifrån varandra.
Ja.
För jag kände att liksom Babben och Dick var lite min generation liksom. De är 70-talister, de har bott där, och de har också så här, för inte länge sedan varit så där unga och liksom nybyggar. Men de har, det speglas liksom att de har en erfarenhet som liksom de kan förmedla, fast de är inte så gå på er, för de är ju inte heller, de är ju inte släkt liksom. Det här är nya grannar.
Ja.
Och det visar sig också att de, det blir en, ja, grannsämjan kommer att vara det som löser alltihopa.
Ja.
Kan man säga. Utan ja. Att spoila för mycket.
Nej, men ja, nej, men jag blev tyckte väldigt mycket om den. Mm. Så att Lillos är i Västmanland som hör det här och ser fram emot.
Mm. Ja, men också i den här generations liksom bilden så finns det ju också att de Dick och Babben var på Bergslagsrocken 95.
Ja, de gick på festival.
Ja, han hade sån Millencolin-tröja och
alltså, och The Hives-tröja.
Ja, alltså de var liksom...
De var sen, gamla rockare.
Ja, precis. Medan den här gitarrkillen hade någon obskyr som lät som en påhittad rostbältes troubadur.
Ja.
Eller vad han var från. Som han hela tiden här visade sig ut som han hade träffat på riktigt i New York och det hade han en selfie med. Hur, det är typiskt också så här hur det kan man säga killar i alla fall som vi har umgåtts med i alla år definierar sig utifrån sina favoritband.
Ja, gud.
Och liksom, ja, det är inte kukmätning utan det är liksom
gitarr.
Ja, det är antal strängar typ på. Ja. Och det är lite banjo med
ja.
I musiken.
Ja.
Det är nyskriven musik i den här. Det var fint.
Ja, ja men precis.
Den var väldigt musikaliskt.
Ja.
Tyckte jag.
Mm. Musik av Andreas Kullberg. Inte live tyvärr.
Nej, det hade ju varit en fjäder.
Ja, jag hade, ja. Nej, men ställer du en banjo på scen så kommer jag ju liksom ge den 5 stjärtklappar. Men jag vill också säga någonting om scenografin för att de har ju, alltså Västmanlands teater har ju någon slags miljöpolicy-grej. Så att scenografin är lågbudget.
Mm.
Paneler liksom, som är målade med akrylfärg. Jättefina. Men också liksom att de tog med sig det här tvådimensionella konturestetiken till annan rekvisita. Som att liksom gitarren hade konturer målade. Någon blommor som
vattenkanna.
Ja, det var liksom så här, ja, det var plywood, det var brädor som var målade liksom.
Det var barnteater så lite.
Ja.
Ja, målade props.
Mm. Och framförallt innan jag glömmer apropå musik och ljudslighet, det var ju en väldigt snygg ljuddesign. Det som framförallt liksom kändes som en liksom riktig realism. Det var ju hur den här brunnen lät när de satte på den.
Mm.
Alltså den liksom brummade som en motor.
Ja. Och rök och grejer.
Ja.
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 Man gör en liten konstig ritual för att få igång vattnet.
Ja.
Nej, men det var fint och det, jag tyckte hela den där liksom idén om att vi ska inte fucka med naturen.
Mm.
För att vi behöver liksom, den är en förutsättning för att vi ska leva.
Mm.
Otrolig liksom, övergripande existentiell tanke som ja men fan folk glömmer bort det. Alltså det här med liksom att människor bryr sig om klimatet och blir kallade för miljömuppar. Man bara, jo, fast en förgiftad brunn är ju inte alltså...
Ja, fast samtidigt också väldigt kritisk mot liksom just den påsen att vara miljömupp som ju faktiskt den här Villevalle var. Liksom mycket, liksom att han bara köpte kläder på second hand men att han liksom samtidigt inte hade några problem. Alltså han hade ju liksom hela diskursen med sig om mänskliga rättigheter och klimat och miljö men liksom hade inga moraliska betänkligheter mot att försätta sin granne i trälskap.
Nej, och att hela förutsättningen faktiskt för liksom deras ojämlikhet handlade om en jävla slump.
Ja.
För att Dick och Babben hade liksom oturen att bo liksom för nära där den här serverhallen skulle byggas.
Mm.
Vilket påverkade deras, förstörde deras brunn.
Mm.
Medan Algot hade liksom turen att ja, ha en bra brunn.
Ja.
Så att, det är ju det som är demokrati, va?
Mm.
Att det ska vara rättvist. Vi, det var det om den. Jag tänkte att vi kanske bara skulle avsluta med att nämna att det finns lite nyheter som har kommit och bland annat att du har varit med och utsett biennal de urvalda föreställningarna till Scenkonstbiennalen.
Ja, men precis. 10 föreställningar har vi valt ut och de är utannonserade. Tyvärr inte rabbla dem så här rakt av från hjärnan.
Vilken är du mest nöjd över att ha? För det, man hade ju ett kollektivt arbete det här med att utse föreställningar.
Ja, men precis. Vi var 9 tror jag i kommittén som valde och det blev 10 föreställningar. Så man kan säga liksom att man fick en liten bebis. Och det är en lång process. Liksom. Det är 600 föreställningar sedda av oss totalt.
Jävlar.
Ja. Enligt någon statistik. Förmodligen fler för att jag tror inte att jag redovisade varenda grej som jag hade varit på. Så att säg 630.
Ja, vilken var din favorit då?
Ja, jag är väldigt glad över att Moments heaviest heart ska få spela. Och sen min lilla käpphäst, kamraternas Pimesius.
Ja.
Mensopera.
Ja, men ja, då är jag helt, håller jag med dig. Jag har också sett båda dem. Vi har pratat om båda dem.
Ja, det har vi.
I kritcirklar tidigare. Ja, mycket fina. Och att de får chans att hitta en ny publik. Så att det kan man säga. Ni som ska åka till Östersund på Scenkonstbiennalen, you're in for a treat.
Har du så kul.
Ja. Med det sagt så tackar vi för oss den här gången. Tack Loretto Villalås.
Tack.
För att du har pratat teater med mig och åkt till Västerås och till Uppsala med mig. Eller du är, bor i Uppsala.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då! Snart är de unga åren gångna förbi.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.